One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då säger jag välkommen till e-sportpodden, en podcast med mig Blomstar som träffar olika e-sportprofiler och verkligen försöker gå på djupet med dessa. I det här första pilotavsnittet så hoppas jag att ni till en början kan förbise den ibland lite dåliga ljudkvaliteten och istället fokusera på innehållet. För vi har ingen mindre än Emil Hyton Christiansen som vår första gäst, och jag ska egentligen inte dröja kvar så mycket längre än så, utan jag tycker vi hoppar rakt in i det första avsnittet med Hyton.
Så Emil, välkommen!
Tack så mycket!
Tack. Hur är läget?
Det är bra, tack själv.
Kul att ha dig här.
Hur var det då?
Absolut, det är
lugnt. Don't leave me hanging.
Exakt. Jag tänkte vi backar bandet 15 år. Gör vi. 2001 och
då var du nyfödd.
Då var precis nästan. Du har precis gått med i NIP.
Ja.
Det här var på tiden då CS-versionen, CS:GO var inte på tal, 1.6 fanns inte, utan vi var nere på vad var vi nere på, 5.2 beta eller på den här tiden?
Jag vet faktiskt inte om jag ska veta vad det var för tid.
Det var tidigt i alla fall.
Ja, det var det.
1.3 kom relativt nära
det.
Där, va?
Första VM:et som jag vann där CPL 2001, det var ju på 1.3, men de här versionerna byttes väldigt snabbt då. Så jag törs faktiskt inte säga vilken version det var. Jag kommer ihåg att jag första att jag spelade med NIP i alla fall. Det var, vad var det? The Gathering i Norge. Men då var det 4-4. Och då var det, alltså norska vinter är lika hemskt som svensk. Jag kommer ihåg att det var så kallt där uppe. Så vi satt typ med nästan, man var med vinterjacka på. Och frös där, jag och Potty. Och det var ju så fruktansvärt.
Vilka var ni då? Du, Potty?
Jag, Potty, Executor. Men sen så var inte Medion och Hub var de andra som var med. Men de var inte med på den turneringen. Så vi hade någon, jag kommer inte ihåg, det var någon Quake-spelare som spelade. Vi hade en spons av internetcafé Nine som låg här.
Just det. Här på Odengatan.
Ja, precis. Mm. Väldigt nära Inferno Online där. Där vi för övrigt sitter nu.
Just det. Okej, så det var det. Du vann CPL 2001. Och hände sen, efter det, så du körde i NIP i två år där. 2001-2002.
Ja, precis. Vi blåste på där helt enkelt. Men sen så kom det ju, e-sporten var ju så, det var ju så färsk då. Det fanns ju inga sponsorer att få då. Vi hade ju en manager som sa att allting var löst. Hey, yeah. Gex. I alla fall så kom man ju då ett par veckor innan vi skulle åka på en LAN-arena eller klick-arena eller någonting i Paris då. Oh, the horrible memories. Men, och sen CPL efter. Och så kom, visade det sig att han inte fixade någon sponsor. Vi kunde inte åka på den där. Fick ett erbjudande då att kliva över till SK. Och då var vi liksom, ja, en del spelare gick över. Scream och Dracula hängde inte på. Och så vidare. Så det blev jag, Potty, som traskade över dit tillsammans med Executor. Och sen så Dark och Xenon.
Just det.
Var med där. Och så spelade vi SK. Så det var ju egentligen NIP bara att vi spelade under SK-flaggen.
Och det här var 2002 då. Så NIP blev SK.
Precis, precis.
Ni hade, var BDS med i den här kontakten redan då?
Ja, han var ju manager och slash ägare i SK i perioder där och sånt.
Just det.
Så att, jo men det var han absolut. Så han var ju vår coach, eller manager liksom. Och den managerrollen var väl lite mer att åka med och chilla.
Ja, på den, ja, på den, exakt, där. Exakt.
Vilket, men han gjorde det bra liksom. Han kändes, så att vi kände oss lite trygga och sånt. Vi var ju, ja, jag var i alla fall ganska ung då. Så man är ingen år för faran sticka iväg liksom över världen och sånt. Så bra.
Vad sa föräldrarna om det här vid den tidpunkten?
Nej, de var ju efter 2001 när vi vann första VM där, såg de en på TV. Så då var de positiva. Då försökte de stötta den. Jag tror att det är tack vare dem liksom som man kom så långt. Och det blev mycket lättare att kunna slappna av hemifrån och liksom få det stöd man hade. För det, man gjorde ju inga pengar direkt man kunde leva på alls. Utan det var ju, det var ju faktiskt ingenting. Så även om man försökte satsa fullt, det var ju faktiskt föräldrarna som försörjde den i mån mycket i början.
Känner du att du har haft föräldrarnas stöd sedan dess till dagsstatus så att säga?
Ja, verkligen. Nu har ju morsan gått bort här tyvärr. Men farsan är ju fortfarande är fortfarande jättestöttande och håller koll och allting. Så att det känner jag verkligen det jag haft. Sen dag ett tänkte jag säga. Nej, men sen 2001 i alla fall.
2001. Så har det måste ändå anses som få förunnat i den här världen, tror jag. Även i dagsläget då föräldrar med ibland all rätt kanske ifrågasätter ens barns sysselsättning, hobby eller vad det nu väljer att dedikera sitt liv till. I det här fallet CS då. Mm. Jag tror det är många som fortfarande har det problemet.
Det tror jag också verkligen. Fast nu börjar det bli så stort nu. Nu är det väl svårt att ducka för det när gaming börjar bli så stort. Men ursäkta. Nej, så det tror jag faktiskt. Men det håller väl på att ändra liksom. Vet du själv när vi kommer få barn där? Vi kommer ju inte vara hockeyfarsorna, vi kommer vara gamingfarsorna
istället. Liksom. Sätta upp dem med en dator när de är 2-3 år gamla. Absolut. Men vi är inne i 2003 sedan. Mm. Och då förändrades line-upen SK lite. Mm. Då var ni en helsvensk line-up om jag inte missminner mig.
Ja, vänta nu måste jag tänka. Nej, vi hade nog Element med först. Ja, och sen tog vi in Brunk. Ja. Nej, Brunk, vad man säger. Nej, Spån. Nu är jag lite så klar. Det var jag, Al, Pottyfisker, Element.
Ja.
Brunk fick ju kicken där. Mm. Och sen så tog vi in Spån därefter. För vi var tvungna att spela VCG-finalen med honom.
Och då var
vi
tvungna att vara helsvenska, eller?
Precis, ja. Så hade vi Spån. Han var ju jävligt bra då, tyckte vi. Så att vi tog in honom och roterade på sex, helt enkelt. Och det funkade ju bra. Mm. Det gjorde det faktiskt.
Element ska jag säga att på den här tiden ansågs väl kanske som en av världens absolut bästa spelare.
Ja, absolut.
Han hade gjort det bra i Eolithic, va? Norska laget. Spelade han med dem?
Han spelade, vad heter de? Heter de Eolithic? Eller var det där vart där borta i USA sen? Eller vad, nu står det, vad heter de norska som vi alltid hade fick stryka av? Var det Eolithic?
Jag har för mig att han spelade där och sen så bildade de något annat lag med typ tre norskar, tre danskar, två danskar som hette Noah.
Just det, så var det. Nu är det lite kort som smörgås. Ja.
Nej, jag förstår det. Inte här, jag var 12-13 bast i den här tiden. Så att jag minns. Men jag minns ändå då att ni mötte Element på en match, jag tror det var 2002, på SK Dust 2 med SK. Och han spelade fantastiskt bra och antagligen var det väl där och alla prackar ni mötte dem så ni förstod att det fanns potential i den här killen då. Men 2003 så vann ni, tror jag, varenda turnering utom var ESVC.
ESVC var det vi inte vann då.
Ni hade ett väldigt lyckosamt år i alla fall 2003 med den line-upen.
2003, det var ju sista att Nyen Brunk var med då. Det var matchen han torskade. Vi spelade en kort. Förlåt Brunk.
Och sen så blev han roterad in i line-upen.
Ja, precis. Just då. Det var ju lite halv. Det var ju inte schysst mot honom att kasta in en kall.
Nej.
Tyvärr.
Men jag menar, det var många turneringar där ändå. Det är inte som idag, men det var ändå, ni var mycket utomlands och tävlade. Har du några specifika minnen från den här SK-eran som, alltså någonting som...
Alltså mitt bästa CS-minne från den tiden, det var ju VCG 2003 när vi vann där. För det spelades ju i Sydkorea. Då var det ju verkligen, e-sport var ju typ som det här, eller ännu större redan 2003 i Korea liksom. Spelade i gamla OS-byn där och... det var läckert att sitta. Första gången man satt liksom på en scen och spelade inför en stor publik. Annars har det varit liksom typ... lokaler med folk som sitter bakom en liksom, lite halvostrukturerat, men det här var ju stor publik och det var helt magiskt att få vinna det faktiskt, det var verkligen, och nu är det ju alla turneringar så, men det var första gången, det var läckert.
Vi kommer sen in i, efter 2004 så har vi 2005 och NIP-laget igen som då bildades, men vi drar kvar lite SK här, för även om ni vann allting och allting såg väldigt bra ut på utsidan så har det i många år efter florerat rykten huruvida SK kanske inte gjorde rätt för sig när det kommer till er spelare och så. Det snackas om att de har skyldig dig och Potty pengar, prispengar och lön. Ligger det någon sanning i det här?
Ja, det är helt sant faktiskt. De beteddes ju... Vi ska väl säga att liksom under den här perioden har vi fått reda på, då var ju då e-sporten faktiskt, sponsoravtalen började ju växa en del under 2003 framåt här, så det går inte att jämföra med idag, men vi tyckte att vi var otroligt underbetalda, vilket vi faktiskt var, med tanke på att vi får 5 000 spänn i månaden för att vara bäst i världen mot någonting.
Ja,
det kanske inte är det, med tanke på...
Den exponeringen som ni ger
precis,
också till
precis,
de här
sponsorerna. Så de gjorde ju jättevinst på oss, vi tyckte att det var färre att man får dela med sig lite. Självklart det ska gå bra för dem också. Men det ville de inte, och så ville inte vi ska göra på nya avtalet. Och då vägrade de börja skicka oss på sista turneringarna för året, fast vi var i jättebra form där. Betalade inte ut löner helt enkelt. Och sen startade vi upp, nu hoppar jag lite fram, men att gå tillbaka, startade vi upp NIP efter igen. Och då hade vi en del innestående prispengar, löner. Och egentligen det som var mest för mig var ju att vi hade gjort en collab musmatta, en SNS-mattan som var den mest sålda gaming-musmattan.
Just det, vi hade till och med jag den där.
Precis, som där jag satt baksidan, jag skulle få 1%, vilket Styrelsen gav ut till SK. Men Alex Müller valde att stoppa det i egen ficka istället. Och ung och naiv som man faktiskt var, så hade jag inga avtal på det. Jag frågade flera gånger, Riktigt jävla dumt, men man är ju ung och naiv. Och sa det, nej vi behöver inte ha papper, vi litar ju på varandra. Ja, trodde jag. Absolut, men så blev det ju inte. Och så att jag skulle vilja säga, det rör sig om ganska många miljoner som jag skulle ha fått.
För den här musmassan, den sålde ju miljoner exemplar i året. Jag menar, 1% blir väldigt mycket pengar på det. Ja.
Det hade varit. Så att, det var väl första mina man egentligen på sådär, på en personlig plan i alla fall. Det var det. Och det är jävligt tråkigt. Jag tycker att folk som gör sånt där, de förtjänar att vara kvar. Nu ser man ju SK, det är en liten pajasorganisation just nu. Men, ja.
Men har du någon, har idag någon relation till exempel Alex? Eller, alltså ni har ingen
jag
kontakt?
Jag hejade på honom. Alltså, okay. Grejen är den att han, jag känner hans bror väldigt bra som ESL. Han är ju otroligt bra kille, så jag orkar inte hålla på. Det är en gammal grej liksom, jag lagt det bakom mig. Men jag tycker inte att man beter sig sådär. Även om han kanske var ung och dum också i det läget. Så att, nej, det var dumt gjort. Så.
Om jag säger så här då. Nu har ju du gjort oerhört mycket inom e-sportvärlden sedan du slutade spela. Mm. Och du är en mångfacetterad entreprenör, vill jag påstå, på många plan. Mm. Men om vi säger att du efter det här, efter att du slutade spela, du hade helt lämnat e-sportscenen. Mm. Och du började med något helt annat. Du började plugga till, vi säger, advokat exempelvis. Mm. Tror du att du hade varit än mer frustrerad över allt som hände nu med SK? Oj. Än du är idag, då du ändå har liksom gjort det ett namn och lyckats inom den här
världen. Ja, då hade man väl sett allting i juridiskt perspektiv.
Ja, just det.
Ja, det kanske man hade. Och sen så, alltså, e-sportbranschen idag har ju fortfarande mycket barnsjukdomar och sånt. Det är en väldigt låg nivå på mycket saker, tycker jag. Även om det har blivit så stort, så det är lite växtverk fortfarande. Det kommer ju balanseras ut i mån och mycket. Så att, ja, det hade jag kanske gjort. Men nu lever man i den här världen, jag tycker den är vacker liksom. Man har ju sina små skavanker åt alla håll och kanter. Men vi alla som är in, alltså som, vi som är gaming-communityn, alltifrån de spelar en gång om året till oss som lever. Mm. Liksom, jag tycker att vi gör det bra. Det är en fin grej vi håller på med.
En sista fråga bara angående SK. Där. Du sa att det var löner och prispengar. Hur såg prispengarfördelningen ut? Om ni spelade en turnering och vann exempelvis, hade ni någon procent då som ni fick?
Ja, de var ganska låga. Jag tror att 20-30% gick till Organ och sen tog BDS en del. Och det. Men
Det var även det som var innestående som ni inte fick ut alltså?
Ja, det var det. Absolut. Okay. Det var det. Nu kommer jag inte ihåg i fasta summor. Det var ju många turneringar på den tiden
som inte ens kom ut.
Nej, så jag tror att, alltså, om jag inte överdriver i mitt minne nu, så är det säkert att man fick betalt för max hälften av turneringen man spelade. Så det var lite på den här nivån. Fransmännen var ju specialister, vilket de fortfarande är, på att göra värdelösa turneringar och inte betala prispengar. Men ja, så är det.
Ja, man sa ju där ett tag att Frans LAN, det var
det kan vi komma in på. Det är ett helt kapitel i sig egentligen, franska LAN. Alltså.
Franska kontra tyska LAN när det kommer till uppstrukturen och sådär.
Exakt.
Det var nog rätt stor skillnad, va?
Precis, där ser man ju tyskarna ringer ju dit på det.
Du var inne lite på det. Sen bildades alltså NIP. Det här var 2005. Mm. Och det här var stort, kommer jag ihåg, inom e-sportvärlden, inom CS, det här som hände här. Mm. Ni plockade upp lite av ett drömlag. Mm. Kommer du ihåg första upplagan? Hur gick det till egentligen?
Det var väl egentligen där, när vi var missnöjda i SK, så började jag kolla lite. Jag har ju en god familjevän med mig som heter Johan Strömberg, som är advokat, som har varit ordförande i AIK och sånt där. Mm. Och han tyckte ju NIP var jävligt coolt liksom. Hans grabb spelar ju mycket, som jag känner bra också, och sånt där, som var lite yngre då. Så vi kom på, fan, ska vi inte starta något eget då? Och så vi körde med buller och bång, tog in investmentkapital och blåste igång. Den anställde Peter Hedlund, som är extern vd, som var, alltså grejen är den, han var ju jävligt härlig, men han var ju 10 år före sin tid, så han var ju inte liksom optimal. Han var för tidig helt enkelt. Han gjorde jättebra när vi förstår visionen, men e-sporten var inte riktigt där inne.
Han hade passat bättre idag, tror du?
Nu hade han varit jätteduktig. Jag tror att han har gjort ett jättebra jobb just nu, tror jag faktiskt. Okej, nu. Ja, men det tror jag.
Men han kändes väldigt involverad i NIP. Alltså han var inte bara en vd som skötte pappersarbete, kändes som, utan han hängde med på alla turneringar, han stod bakom, han gjorde intervjuer och han stöttade spelarna, såg det ut som.
Ja, men han var bra.
Ja. Vilken laguppsättning var den första ni hade 2005?
Första hade vi jag, Hyper, Vilden, fan mer var det, Al, Fisker och Potti. Mm. Så vi var 6 spelare då, faktiskt. Och det här fallerade ju, alltså, även om vi hade ju på pappret, alltså, världens bästa jävla dream team. Mm. Så vi klickade ju inte in game. Vi gjorde inte det. Det var något som fattades liksom. Vi gjorde misstaget att Firre fick slicka bänken lite där. Ja. Det tror jag att det gjorde mycket på den sociala biten istället. Och så klickade vi inte riktigt med Vilden som spelare, fast han var skitduktig. Mm. Det fallerade liksom. Och sen så blev det lite interna stridigheter, för jag var väl lite aggressiv och sa vad jag tyckte och tänkte.
Du styrde med järnhand eller?
Ja, men det blev lite så faktiskt. Så det där är väl en av mina misstag också. Det kanske jag inte skötte, eller det skötte jag faktiskt inte fullt korrekt. Så att det har ju liksom fått ångra lite sen. Men ja, så blev det.
Du var inne på det, du lät Fisker slicka bänken. Fisker som många ansåg, han var en väldigt duktig spelare. Men framförallt kändes det som att hans bidragande faktor till ett lag var just, inte det sociala kanske, men alltså det här kompis, alltså han var en humörhöjare hela tiden.
Verkligen,
han,
verkligen, verkligen.
Han satt alltid laget för sig själv på något sätt.
Ja, helt klart, helt klart. Och det missar man ju, man blir lite såhär caught up i såhär stats och såhär grejer. Så det ser man ju många yngre spelare göra idag liksom. Man är inte så bra stats när man spelar, man kan vara bäst i laget, man missar mycket sånt där. Jag gick i den fällan och vi andra gick i den fällan också. Så det var ett jättemisstag att inte ha med Fisker där faktiskt. Han är ju... Ja, han är så jävla god och duktig spelare. Ja. Och, nej, det var jättedumt av mig faktiskt. Så den får jag ta på mig.
Den tar du på dig alltså. Mm. Men ni gjorde sen spelarförändringar under 2006. Mm. Borde det ha blivit där. Var det då Ins kom in i laget?
Ja,
eller var det
Seth
som kom före?
Ja, de kom, sen. Kom samtidigt. Och sen var det jag.
Valle. Kom, ja. Ja, precis. Jag måste nämna Seth där. Alltså Seth som ansågs, liksom jag pratade om Element, men här under den tiden 2006. Han var ju alltså... Han var bäst i världen.
Han var bäst i världen.
Ja, han var, alltså det var ingen som kunde... Ja.
Nej, det var han. Han var väldigt speciell i sätt. Så han satt ju mest och skrek och verkligen terroriserade folk. Okej, det kanske är lite dagens nivå. Lite som Taz gör för VP just nu. Bara att det här är alltså 10 gånger värre. Man såg ju det. Vissa personer kräp ju ihop liksom och blev helt rädda. Så det funkade ju viss mån. Jag tycker inte riktigt sportsligt.
Inte sportsligt.
Men han gjorde det bra och så var han så jävla duktig så man kunde inte säga något åt killen.
Vi minns så väl alla förresten, du snackade om test. Det var väl när ni var i Italien på VCG, spelade utomhus på en scen 2006 mot polackerna, tror jag det var.
Nej, jag spelade inte då.
Du spelade inte då. Nej, då satt ju Seth längst ut till höger och efter varje runda bara skrek mot dem till höger.
Ja, alltså, jag kan tänka mig det verkligen.
Så att, nej, just det, då spelade inte du där, men
nej, då hade jag tagit mitt break där egentligen.
Du steppade av, du gick in som coach gjorde du, ja, eller hur?
Mm.
Och det var där, det gick ju faktiskt ändå den line-upen som ni hade där efter att ni hade med sig.
Det gick ju bra. Ja, det gick bra redan innan jag slutade. Jag tror vi vann typ 3-4 raka turneringar. Det var jävligt bra det. Sen slutade jag för att få in spån i laget. Det var massa grejer som skulle fixas privat och det, så jag var tvungen att resa bort det. Och tänkte jag, fan, det är lika bra att han tar min plats. Och så blev det. Men det funkade ju jävligt bra för dem också, vilket var skitkul att se.
Ni hade också fördelen här, kom ihåg, att ni satt på Gamers Paradise heter det, vid Hötorget. Ni hade ett eget rum där och alltså ofta när det blir så att ett lag får ett rum på ett internetcafé på den här tiden, då är det så att det var lite mer okej, där var deras rum. Men det känns som att ni satt verkligen där och spelade. Jag vet att Valle till och med så på en madrass i kontoret. Ja. Och, alltså ni var verkligen där och prackade.
Ja.
Tror att det här, var det en stor fördel kontra när ni ska spela innan med Vilden och de här som inte kom från Stockholm, och satt hemma och pracka?
Ja, verkligen. Jag tror att det där var mer avgörande förr i tiden faktiskt, med tanke på att voice communication-programmen man hade. Alltså vi satt ju och körde utan det på turneringen, för det fanns ingen som hade noll latency om du kommer ihåg det.
Det var pratade, delay var det liksom, allting,
det var delay, och du vet, om ska köra B-avslut och flasha in liksom, tajma flashen och sånt.
Nej, du skriker istället. Ja, nej, det
funkar inte. Alltså, nu låter det ju helt otänkbart för många av de som säkert lyssnar på det här kommer ju bara, va?
Ja.
Vad var det där? Nej, men så var det verkligen.
Det var innan Skype-tiderna också, ska
jag säga. Gud, alltså. Ja, men Skype, revolutionerande.
Ja, verkligen.
Nej, så att, då gjorde vi det. Och jag tror att det var det som gjorde att det var så mycket lättare. Vi fick som fördelen att sitta på ett internetcafé och pracka, för det gick liksom att tajma allting hur det skulle vara sen på LAN-turneringen. Plus att då hade infrastrukturen byggts ut en del i Sverige, men det var fortfarande så att vi med väldigt bra ping och bra datorer och sånt. Vi var ju riktigt redo när vi kom till varje turnering. Det kändes som vi satt i vårt rum liksom och prackade medan andra bara, wow, är det här liksom, det är ingen delay och det är bra internet. Så, nej.
Det här var på tiden också då, liksom idag, då Sverige hade väldigt duktiga CS-lag. Alltså vi hade ju då NIP som var väldigt framstående och även Fnatic. Mm. Sen hade vi olika uppsättningar av Eyeballers som också var konkurrerade på den stora scenen. SK kom med sitt lag också, ja. Med då, det här var väl Robban-uppsättningen, va? Och Allen och dem.
Ja, jag tror att vi hade Robban ett tag. Nej, jag kommer inte ihåg. Det har varit sån rullians.
Ja, det var i alla fall, precis.
Och sen så, utan att sticka under stolen, liksom, vår semi-elitnivå som vi hade i Sverige var ju bättre än... Danmark hade väldigt bra semi-elitnivå nu också, men det var ju liksom... som andra länders toppnivå. Så vi hade ju ett urval av säkert 50-60 riktigt jävla bra spelare i Sverige. Så att, det var kul faktiskt.
det var oerhört roligt. Men det var också så att ni hade de... Det fanns en oerhört duktig semielitnivå. Mm. Men det kändes som att för att komma upp i den här nivån som ni var på, eller som de här spelarna var på, det var ju nästan så att det fanns ett urval av spelare på toppnivå. Mm. Och de roterade väldigt mycket mellan lagen. Mm. Det var inte så ofta en semielitspelare fick komma upp.
Nej.
Men när han väl fick chansen, då tog de ofta det. Jag tänker det på Face, jag tänker på Getright, inte minst. Nej. Alltså, det var lite... Är det fortfarande så som det var då, att det var lite, inte sekt aktigt, men det var lite så här vi och dem, kändes det.
Ja,
vi hade ju egna kanaler
liksom,
på Erik.
Ja, det var det väl lite, men samtidigt liksom, så är det alltså, när du jobbar underifrån måste du jobba upp det, så
absolut,
det blir så mycket som du inte kan ignorera längre. Och lite så gäller ju nu för tiden också faktiskt, att du måste bli så jävla bra att man liksom bara,
men räcker det med att bli så jävla bra, måste du inte också bli tjenig så att säga med
Nej,
de här proffsen?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
För så var det då i alla fall. Att du var
lite,
att liksom...
och lite så. Men det, sen finns det ju alltid någon balansgång, någon så här mittenlinje, någon så här graf, att hur bra du är kontra hur mycket tjenigst det är. Men det är självklart, det var tjenigst liksom. Det var ju på den tiden när Al kom in i första vändan, då var det ju för att han och jag var polare liksom. Och så här, bara fan, det är klart, du ska vara med och spela med oss. Du är ganska bra på spel och jag gillar dig. Så, så...
Men det där jag menade, det där kanske inte har hänt idag på samma sätt.
Nej,
att
det tror jag inte.
Då är det mer så här, man tänker, man ska bygga upp ett lag ur en struktur och du ska ha de här typen av spelarna, men man ska inte glömma, man ska inte underskatta att man ska trivas i sitt lag heller. Det är bara att titta vad som hände där med Wilden och Hyper.
Ja, precis. Liksom. Det var ett av de största misstagen jag har gjort faktiskt, att plocka upp det.
Men, nu ska vi inte vara såna allt för mycket, men det är bra att du säger det. Det är roligt
det
att du kan
vara helt straight med. Alltså, jag har ju gjort jävligt mycket bra tycker jag för scenen och för mig själv och för laget, för Nippy framförallt och så. Men sen så har jag gjort mycket dåliga saker också, eller ja, en del dåliga saker. Mm. Det där är ju absolut en av de saker som jag inte är nöjd med.
Vi kanske kommer komma tillbaka till några fler grejer som du inte är lika nöjd med.
Ja, men det kommer se ut för säkert ett helt papper.
Ja, precis. Och sen hände någonting som, ja, egentligen jag och många andra tänkte, vad är det här? Mm. Det här är verkligen, det här kan bli topp eller flopp. Mm. Jag pratade om CGS, heter det va? 2008. Du fick i uppdrag att bilda ett Stockholmsbaserat lag.
Ja.
I, tror det var CSource, Dead or Alive, FIFA
och Forza. Lite
olika spel. Ja. Kan du inte bara berätta vad det där var från början?
Okay. Ja, men alltså, det här var ju egentligen första... Amerikanerna började se, fan, gaming började bli stort. Det började bli mycket tittare. Så de försökte göra en amerikaniserad liga av det. Och de hade ju kapital där borta. Det var ju verkligen det. CS var ju lite på nedåtgående trend. Och hade både Source och 7.6 och det... Det var inte det main-spelet längre. Det började komma andra liksom, spel som var större, om jag inte minns minimum och sånt. Så det var lite på nedåtgående. Och jag var ju helt övertygad om att nu ska jag fixa in 1.6 istället för Source. För Source är ett jävla skitspel, tyckte jag. Och det var det jag tänkte göra där. Så jag gick in där, bara, nu ska jag fixa det här. Ska jag åka dit och ta möten? Så jag hade ju värsta planen upplagt. Gjorde min första presentation utanför skolan någonsin. Där jag presenterade hur vi skulle göra för 1.6 och det. Och det var verkligen, de bara, vad är det? Typ dövörat till. Så det fallerades ju. Och då satt ju med långt avtal där. Så det ska vara helt straight. Det enda jag gjorde var att stå och klappa händerna på tv typ, och få pengar.
Det var så
det. Ja, det var faktiskt på den nivån. Det var ju hela min mission egentligen, att jag skulle få in 1.6 där. För jag trodde att det... Jag trodde väl lite där, bara, fan, nu ska jag bli the savior liksom, få in 1.6 här. För jag trodde att du kunde faktiskt, jag tror att det kunde lyckas lite. Nu var det mycket av den där ligan som var
väldigt konstigt, va?
Absolut, absolut. Men jag trodde att det kunde rycka upp 1.6 liksom. Och det var ju det spelet som jag älskar. Jag trodde, nej, nu ska jag fan göra det här.
Så du gick in med goda intentioner och det föll relativt platt.
Ja, det blev ju en käftsmäll på den. Det blev det.
Du ryktade som betald publik på live-eventen.
Det stämmer faktiskt bra då. De hyrde in folk som satt och klav. Nej, alltså det var...
Du var väldigt överentusiastisk. Människor som satt där alltså, och satt och applåderade med... De där klippbilderna är otroliga.
Nej, det var kul faktiskt. Men det kan man faktiskt göra i jänkarna. De gjorde det proffsigt faktiskt. Och det var ju inte så att de hade liksom... Det här datastrulet och grejer. För det var ju livesänd på DirecTV där. Och det här med en dator som strulade det. De hade ju dubbla uppsättningar. Så satt under scenen så bara... kopplade in på en sekund.
Om någonting datagrejer. Skulle hänt.
Så att där var ju faktiskt dagens turneringar.
Något att lära av.
ESL. Nej, men vad heter det? Någonting att lära faktiskt. Okej, nu kanske e-sporten är inte riktigt där att det går faktiskt rent administrativt och att pengarna finns för att ha sina uppsättningar. Men det finns faktiskt en del att lära där bortifrån, tycker jag.
Ja, alltså, och det känns ju också som vi var inne på att er tidigare vd Hedlund var före sin tid. Det känns som att CGS var före sin tid också.
Absolut, med många flås då.
Jag förstår. Men, och det här var ju ändå, vi kan också nämna då att Seth gick ju också och lämnade NIP för det här och åkte till ett lag i USA. Även vid den här tiden när han åkte så ansågs han av många som var världens bästa spelare. Han var där. Hade du kontakt med honom? Vet du vad som hände?
Ja, för att, lite.
Det som hände ska väl sägas att när han kom hem igen så var han
värdelös.
Ja, alltså han var inte sitt forna jag.
Nej, han var inte alls duktig när han kom hem. Och det är ju synd för att han var ju en så otrolig karaktär och jag gillade verkligen Seth faktiskt. Han blev sin själv när han kom hem liksom, men nu
Det snackades om att han inte trivdes socialt i det där laget och att de satt ner i Texas, har jag för mig, i något hus och bara långt från civilisationen och bara spelade hela dagarna. Och
det är väl lite så här idyllen liksom för europeiska spelare att flytta över till USA. Ja. Det låter så bra på pappret, men sen rent fysiskt att vara det tror jag, det är nog inte många som klarar av.
Nej, det tar nog på en, både psykiskt och fysiskt, som
det
du säger.
Faktiskt. Det tror jag. Och, liksom, och då kommer man ur sin balans, man förlorar sin mojo liksom. Så.
Vi lämnar inte riktigt Sigge, så jag vill fråga, för att hoppa på det här under den tiden. Mm. Jag vill veta, vad fick du i lön av dem? Fick du bra betalt för att göra det här?
Nej, det var faktiskt inte speciellt bra betalt alls, alltså. Det var det inte.
Fick du mer än spelarna?
Ja, det gjorde jag, men de hade ju inte speciellt bra betalt heller. Ja. Så att, men, alltså, okej, nu kanske man mäter med måtten idag, men då så var det liksom, då var det ganska bra betalt under den perioden, men det var ju knappast så att det var några stora summor, tyvärr. Det var, om man vann ligan där så tror jag nog att det var ganska bra pengar dock, men det gjorde vi aldrig. Alltså det gick ju så långt att vi satt i, vad heter det, och körde en uttagning i det här, man skulle ha en tjejspelare med också. Och
just det, i Dead or Alive,
ja, precis. Ja. Jag gick ju på den moroten att jag fick ju en fransk tjej som inte kunde prata engelska. För att hon var den enda som var där, så hon fick det här kontraktet med uttagningen. Alltså rest my case, så där är det liksom.
Och just då, sen så var det ju, i tävlingarna så var det så att alla grenar, alla moment lades ju ihop så att precis, säga. Precis. Så att om du hade en dålig spelare i Dead or Alive som torskade allting, då var CS-laget som vi väga upp det där med råge. Och det,
precis, precis. Så det var ju
som sagt, rolig struktur, men före sin tid och många flås. Ska vi sammanfatta CGS eran så?
Vi skippar CGS.
Ja, absolut. Och sen efter det så... Ja, sen var det tyst ett tag från dig, Emil. Och har jag för mig sen att du hoppade på Zoe?
Nej, där gjorde jag en musmatta med Cupad.
Cupad först, just det stämmer.
Precis, det gjorde jag. Egentligen den, jag gjorde lite små...
Som sålde bra också.
Men den är ju bra, det är bra den här faktiskt. Men det var väl egentligen samma veva, då fick ju Zoe upp ögonen för mig. Fan, vi måste göra hit de produkter. Ja, så åkte jag bort och så bodde jag i Asien ganska länge där, utvecklade produkter av och till i ett par år faktiskt, i Taiwan.
Hur var det?
Tråkigt, men alltså grejen är den, jag trivdes ju inte speciellt bra där, men visste jag att jag måste göra det liksom, för att det var ju faktiskt Vincent då som äger Zoe fortfarande, fantastisk kille liksom, man lärde sig väldigt mycket när man var där borta, och både om liksom hårdvaruutveckling och sånt som man har nytta av idag när jag jobbar med det Extrafy. Otroligt nyttig, plus att han lärde en mycket liksom, han var en bra mentor liksom. Det var han faktiskt, och så jag lärde mig jättemycket när jag var där, utveckla produkter, monomycket, och det var ju verkligen, man hänger ju på fabriken där och utvecklar, alltså det var verkligen så här, egentligen så många gamingföretag, nu ska jag inte nämna någon liksom, av våra konkurrenter, de har ju den här bara utvecklad av gamers liksom, så bara, men testa den här, kan du spela med den? Ja, då sätter vi developer gamer. Det här var ju verkligen, här gjorde man ju allting på den produkten jag gjorde, sen självklart hade de OEM-produkter också, men att det var verkligen, fan, det här är ju din grej som du utvecklar, och det är samma som vi gör i Extrafy nu, det tar mycket längre tid att utveckla produkterna, men det blir ett helt annat resultat också faktiskt.
Det märks, och du säger att du inte vill lämna några konkurrenter, men låt mig i alla fall fråga, för att jag har en liten aning om vilka du kan syfta på där, för det ryktas ju om att ett företag som du jobbat för tidigare, SteelSeries, gjorde väldigt många gamingprodukter och sa sedan att den här är utvecklad av spelare X, spelare Y, men så var absolut inte fallet, utan...
Nej, utan att kasta för mycket skit, så det gäller nog många av de stora märkena, nu ska vi inte nämna en specifik, utan det är nog många som det gäller att de har gjort så. Vilket jag tycker, det är väl inte okej, men jag förstår ändå tankegångarna runt det och att...
Men är det inte lite att sälja på någon annans namn, någon annans varumärke?
Ja, så är det ju, men självklart så är det ju de faktiskt, om man ens hårdvarare, så är det ju faktiskt hårdvarusponsorerna som är de ofta som stora sponsorerna till de flesta lagen just nu, så att det är ju...
Utan dem så kanske det inte skulle vara här idag.
Nej, precis. Nej. Jag rättfärdigar inte, men jag förstår,
förstår deras
tankegångarna runt det. Jo, det gör jag faktiskt. Även om det, nu känns det, nu hoppas jag verkligen att vi i Extra Fire, även om man så här, pratar självgott, har satt lite standarden för det. Liksom, man ser att vi har kommit på ett år liksom, och är så pass stora som vi är just nu. Och det är jävligt kul. Jag tror det är för att produkten är faktiskt utvecklad av spelare också. Så det,
av spelare för
ja,
spelare.
Ja, men det blir lite. Ja, det är ett annat företag som har den slogan. Ja. Som kanske inte alls är alls som kanske är värst i alla fall. Men, ja, skitsamma.
Men ändå här med Zoe också. Mm. För att du var ju, ett tag kändes som att du var Zoe. Mm. Alltså du var väl en väldigt frontfigur för dem under en period. Du var med och utvecklade produkterna. Men kände du så här då, tyckte du om produkterna generellt?
Ja, det gjorde jag.
Det gjorde du.
Så alltså grejen är, det var ju musen. Sen gjorde ju Spån en musmatta också. Så att typ, han var ju med där. Även om han kanske inte var lika stort ansikt utåt. Så var med och gjorde en musmatta. Den gillade jag skarpt också. Resten av produkterna, maybe not so much.
Okay.
De var faktiskt jävligt schyssta. Och det, sen så gjorde vi ju samarbete Zoe. Jag vet inte om Max och Benke nu för tiden, men de har gått ihop där i alla fall. Och vi utvecklade den första 120-hertz-skärmen där också. Och den är man ju väldigt stolt över. Det gjorde vi mycket i oss
på
där borta.
Vi hade den här på Inferno Line förut, den så kallade Heaton-skärmen.
Ja, precis. Och det var ju ett jättestort steg. Liksom, för jag tycker att, jag vet själv liksom hur dålig jag blev när det började komma att påtvingat liksom TFT-skärmar med typ 18 ms delay och du vet så här 60 hertz, du vet. Kändes som en brand i ögonen på när man spelar. Man är vana med våra gamla så här, hela CRT-skärmar. Ja, precis. Och det drog ju ner, jag tycker att, jag vet inte, jag sa det många gånger, jag tycker att man ser det. Man ser inte de här sjuka fragsen längre som man gjorde förut när folk har börjat spela på de här skärmarna på turneringarna. För att det finns ju sett omöjligt, för det hackar för mycket liksom. Det är som att springa omkring med 10 fps. Så tips från coachen, fixa 120 eller 140 är väl som gäller nu, 144.
Ja.
Här, så om ni inte har det, det gör jätteskillnad.
Ja,
jag lovar att ni blir global direkt.
Men, från Heaton, ni blir globals direkt, köp en ny skärm.
Ja, nej men alltså det gör ju faktiskt jätteskillnad. Nu finns det ju en rad uppsjö av olika skärmar och olika preferenser och sånt där. Men på den tiden, det var någonting, det var, nej, vi gjorde bra jobb på där borta tycker jag. Det var varit ett bra jobb och det har varit schyssta grejer faktiskt.
Kul. Eller ja, både och då, som att det lät som att ditt privatliv kanske blev lite lidande också.
Nej, men
det, av att
leva där, jag hade inte så mycket privatliv.
Nej,
gaming. Ja, det var det. Och så ja, satt man och spelade på internetcafé eller kontoret liksom, sen på kvällarna, spelade massa spel liksom. Det var det man gjorde, men det var kul.
Och sen efter Zoe, det här är intressant, då 2012, CSGO blir stort, ni vet jag redan, du är redan och diskuterar att CSGO ska hoppa på, du ska starta ett lag, bilda ett lag, från början så var det inte tänkt att det skulle heta Nipper överhuvudtaget vet jag.
Nej.
Du hade ett företag här tillsammans med två kollegor som hette Heat Gaming. Tanken var vad jag vet att det skulle heta Heat, laget. Och du var som sagt väldigt Zoe kompatibel, höll jag på att säga. Nej, men alltså, du var väldigt kopplad till Zoe.
Ja.
Men sen går ni ut och heter Nip. Och ni har SteelSeries som huvudsponsor. Kan du inte berätta vad som hände här?
Jo, men det kan absolut göra. Alltså grejen är den, alla vet ju liksom 1.6. Det kommer alltid vara mitt favoritspel och det kommer alltid ligga närmast hjärtat, men det var ju väldigt utdöende just då liksom, det fick ju knappt, det vet man, åker ner på Gamescom på någon skulle göra någon bänkgrej liksom, och ser spelas ner en liten skrubb och man ser de andra spelas på stora skärmar och jag grät, och det var League of Legends då, så jag grät på insidan när jag såg det liksom, vårt spel som var det stora, det var det som var det shit till en liten fjärt liksom, förlåt. Och det grät jag. Så kom CSGO då och så fick vi tidiga beta-case där. Det var jag och Spån. Vi var faktiskt, då var vi kvar i Asien när jag fick reda på det och testade. Och det var ju horribelt i början. Men det var ju så här, antingen så får det bära eller brista. För det var ju antingen du dör CS faktiskt. Det är i alla fall den professionella scenen. Och liksom sånt där. Det är självklart man kommer att spela bakom kulisserna. Eller så blir CSGO the shit. Och då var det ju bara gamble rakt upp och ner. Och så tänkte jag, då hade vi det här precis Heat Gaming då. Vi gjorde ju custom-datorer. Det var ju inte något stort företag. Det var lite hobbyprojekt på sidan av där. Som byggde lite speldatorer och sånt. Så fan, kan vi ju liksom kanske göra en satsning på ett lag och kanske använda Heat Gaming och sälja lite mer datorer och satsa på det här. Och så var det faktiskt Anton Budak då som har inför en online här som sa, fan, det var han, jag och...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Han Niklas då, som var drivande i början på det. Han bara, fan, måste ju, ska jag heta Nipp? Vad ska jag heta Nipp för?
Vad roligt. Ja,
och det, fan, vi bara, nu är Gud Anton. Det här är ju bästa du har sagt någonsin.
Vet du varför? Du ska få fortsätta. Ja. Jag för att innan när jag sa att du skulle komma hit idag och pratade, ja, då sa Anton just om den här saken. Ja. Så sa han, fråga hur det blev med Nipp där med namnet, för Emil kommer aldrig erkänna att det är jag som kom på Nipp. Men då säger du att det var han som föreslog det.
Helt hundra. För det, jag hade inte ens tänkt det, för det låg faktiskt till som så här att Nipp låg ju faktiskt kvar. Nipp blev ju, för att gå tillbaka lite tid när vi startade, vi blev faktiskt uppköpta av ett företag. Och där huvudföretaget, Nipp rullade på ganska bra då, men huvudföretaget då som var börsintresserad till Konka. Och Nipp låg ju kvar i konkursbon med alla rättigheter och sånt där egentligen. Så var vi där, för det hade liksom... Nej, det låg för långt bort tänkte vi, men det var inte.
Det var möjligt ändå att...
Ja, precis. Så att, fan, vi, när Anton sa det, vi bara, vad fan, ja men det gör vi, men nu gör vi det här liksom. Så att i alla fall så kickade vi igång då, så började vi prata. Jag kommer ihåg att vi var nere på DreamHack, eller jag var nere på DreamHack egentligen och snackade med alla spelare. För det var ju sugna på att hoppa upp på 1.6 och snacka med, ja, de spelarna vi har idag. Eller det var ju egentligen, kåren var ju Get Right Forest Exist.
Ja.
Och sen skulle vi ha lite typ tryouts på de andra spotten, och jag vet att Niklas var väldigt drivande på att vi skulle ta Friberg och Fifflan, och jag tänkte med Sorcerers, sorry boys,
ja.
men där är vi. I alla fall så vart det dem, och det kändes bra liksom, grabbarna klickade och det kändes bra, och så lirade vi här. Första turneringen vi spelade någonsin var på inför någon
annan också. Här.
Men vann vi liksom, och sen vann vi allt efter det. Och CSGO, det började med mina bästa spel, men man märkte att det kan bli bra. För de Valve gjorde då.
De var lite lyhörda mot hur de var innan i alla fall.
Exakt, och de var lite, de uppdaterade saker, de gjorde ändringar. Jag kände att det här kan bli någonting bra, och sen så resten är ju historia.
Det 86-0 var det så.
Ja, precis, så hela CSGO, kolla vad fan. Där har vi ju också, där, så här, nu får man lite frysningar när jag tänker på det här. Men när man stod där nere och såg CS spelas då längst in i hörnet på Gamescom, och nu är det liksom, det är största spelet. Det är ju faktiskt, tänkte, det är alla vi som spelar CS som har gjort det möjligt. Så tack till oss faktiskt, till er alla också som har gjort det. För det är vi tillsammans som har gjort att det blivit så jävla bra och stort som det är just nu. Och det är nu är vi liksom publikmässigt, alltså skulle jag säga, största spelet. Okej, det kan
i alla fall i norra Europa. I alla fall i Europa.
Ja, precis. I Europa så är vi det. Och det är väl det som är vår home turf som vi bryr oss om. Så nej, det är förbannat roligt.
Ja, det går inte att säga emot det där.
Nej, det...
Men för att återgå bara lite, Emil. Du var som sagt väldigt Zoe.
Och, just det var det vi snackade
om. Och Nipp var väldigt stilseries.
Det där är egentligen, ska vi helt ärligt, det är bara en pengafråga.
Okay.
Zoe hade inte mycket kapital, så de kunde gå in och sponsra Nipp i den grunden. Och för att vi skulle kunna betala ut liksom vita löner, du vet hur det ser ut med skatt i Sverige och sånt, så behövdes det pengar, och Zoe kunde inte göra det. Stilseries hade fått nys om att vi skulle starta upp, och de var ju självklart jättepå. Så de frågade om vad heter det, jag kunde gå in då. Så det var egentligen min tanke var att jag skulle driva Nipp i det där läget. Men jag fick ju, istället för att jag skulle kunna, ja, jag kunde inte stå och jobba kvar på Zoe.
Nej.
Och göra det. Så jag började jobba på Stilseries fulltid, och Niklas fick sköta om Nipp, och jag fick vara lite ansiktet
lite, utåt. Precis.
Så det blev så. Jag fick ta ett jobb på Stilseries istället. Som, det
gjorde du ett par år också?
Ja, det gjorde jag.
Det ryktades om en blank check. Kan du säga något om det?
Till Nipp.
När du då valde Stilseries till Nipp. Ligger någon
sanning i det? Nej, det gör det.
Att du var ungefär så här, vad vill du ha för att göra det här möjligt? Och så fick du skriva.
Nej, men det vart ju bra betalt liksom. Ja. För att vara De gjorde stil så jävla bra också. De gick ju också in rakt i det mörka liksom, för att göra en satsning liksom. Och de visste ju att det blir bra också. Det var ju Henning där som gjorde det faktiskt. Han gjorde bra jobb faktiskt, det gjorde han.
Du blev sen någon form av Europa i alla fall, alltså ansikt ut.
Alla evenemang i Europa sköt jag om för stilseries och lite sånt där.
Då jag har träffat dig mycket privat och så kändes det som att under den här tiden så var det ganska mycket för dig yrkesmässigt. Mm. Kan du hålla med om det?
Alltså,
du
kändes det var ju väldigt, mycket som helst. Alltså, du
jobbade långa dagar.
Det var jävligt mycket faktiskt. Mm. Det var inte riktigt vad man hade tänkt sig. För jag hade ju tänkt, fan, nu ska jag hålla på med Nipp och driva det här. Det blev ju Niklas som fick göra det. Ja. Jag fick driva SteelSeries. Även om man liksom, så jag kom ju inte iväg på alla turneringar som jag ville och sånt där. Det var lite tråkigt liksom. Men samtidigt så gjorde man ju en uppoffring för att Nipp skulle faktiskt kunna starta. Annars hade vi inte kunnat dra igång det. Så det var ju for greater good egentligen.
Ja.
Och sen så måste man ju överleva själv också.
Det här NIP-bildandet som sen vi sa, det legendariska NIP som gick 86-0 varje kvarter. Allting var som en dans på rosor, kändes det som.
Ja.
Men sen hände lite tråkigheter. Du var inne på det förut att det finns en del, så att säga, lite sjukdomar inom scenen, och här är väl ett exempel av det också. Det blev en rättsprocess av det hela. Vad var det som hände? Alltså, vad var det som inte sköttes alltså, egentligen?
Kort historia egentligen, för att gå in på för mycket detaljer. Det var ju Niklas då, han gick in i väggen, psykiskt som drev det. Och ja, man stod ju på sidan av. Jag jobbade med fysstyrelses fulltid och hade ingen insyn i frågan. Går det bra? Ja, det gjorde det. Sen så jag plötsligt började dimpa in en massa grejer om att bokföringen är inte korrekt. Ja. Och han hade ju liksom, han hade gått in i väggen, killen. Så det är liksom...
Det blev för mycket.
Det blev för mycket för han. Han hade ju, när jag frågade honom, ja det ser bra ut liksom. För han skämdes för mycket för det, helt enkelt. Vilket var jävligt tråkigt.
Men också mänskligt skulle jag säga.
Ja, absolut. Så det var väl egentligen det som hände. Och så, det kom ju upp som de flesta har läst då, till rättegång. För bokföringsbrott, för att inte det var inlämnat i tid egentligen. Så att, det...
Där du också i början snackade som skulle stå åtalad med fria
scen. Jag blev faktiskt dömd för det, för vad heter det? Oaktsamhet. Ja. Det står ju faktiskt i domen att jag inte haft någon aning om det. Och jag försökte också när jag fick reda på det rädda hela situationen som det står där. Men det var för sent. Och rätten tycker att jag skulle gjort mer än att fråga honom om det var okej.
Okay. Du skulle ta reda på det aktivt?
Rent juridiskt. Alltså, jag tycker faktiskt i mina egna ögon att jag varit helt fri från det där. Men så är det enligt lagen. Ja, det kanske man har gjort det. Men jag tycker faktiskt att där, jag har inte gjort något fel. Det tycker jag verkligen inte. Och det var lite tråkigt när man blir dömd. Men man lär sig av sina misstag. Det räcker inte bara med att fråga enligt lagen.
Nej.
Så att det tror jag faktiskt är liksom så här. Man litar ju på dem som man arbetar med. Och det, han menade ju inget illa, Niklas, tror jag heller. Det var en sak som hände. För att han gick in i väggen och hade mycket privat. Och så backfire duktigt. Men ja, avsluta kapitlet.
Blev spelarna på något sätt lidande av det här?
Ja, det vart de. Alltså företaget fick ju konkas liksom. Tvångskonkas. Och de hade ju en del fordringar kvar i prispengar och det. Så de vart ju lidande. Jag fick stoppa in en del pengar för att betala och grejer och sånt. Oj. Som jag aldrig kom få tillbaka också. Så vi alla blev ju lidande för det, men framförallt spelarna. Jag tror att det var en del pengar som de tyvärr inte fick då.
Det var prispengar, var det löner också? Det
Nej, jag tror
om,
att det var prispengar. Det, om jag är helt inte direkt insatt eftersom det inte jag som betalade.
Nej, precis.
Men jag tror att det var prispengar bara.
Men det är ingenting som de håller som något agg mot
Nej,
idag?
Nej, alltså grejen är den att det vart ju då, det vart ju en liten... Vi kan ju egentligen kliva på nästa projekt. Där sitter jag lite med det där i knät.
Ja.
Vad fan gör jag? Man blir helt knäckt. Vad gör jag? Så att jag försöker ju egentligen rädda skeppet.
Ja.
Så jag får ju ta, äger ju då NIP-varumärke privat och sånt. Så, det där, så vi får ju starta ett helt nytt aktiebolag, fixa investmentpengar och släppa ifrån sig en jävla massa, släppa in Diglife i den här processen och sånt. Och de blev ännu större ägare sen, som fantastisk partner för övrigt. Men i alla fall, som går in och räddar skeppet så att spelarna ska få lön nästa månad för att kunna fortsätta spela. Annars hade de bara suttit på barbacke där. Det var ju prio ett för mig. Ja. Att de måste ju överleva. Jag hade ju jobb på sidan av och sånt. Men de måste ju fan ha... De står ju där utan. Så det blev en enorm jävla räddningsprocess som vi gjorde. Och jag, Hisham och Per och så vidare. Som egentligen för att rädda skeppet då, starta om NIP på nytt, kontakta alla partners vi hade och du vet, förklara läget och sånt. Alla var ju väldigt förstående då faktiskt, det var som hände, så det var jätteskönt. Och spelarna också, det tog ju väldigt hårt på den faktiskt.
Men allt det här skedde ju bakom kulisserna också.
Det gjorde det faktiskt.
Och när var det här, kommer du ihåg rent tidsmässigt?
Jag tror att nu måste det nog ha varit, det är 2 år sedan faktiskt.
Kan du se nu i efterhand att det här har, du säger att spelarna liksom, de led av det, drabbade deras resultat på något sätt?
Alltså, det tror jag absolut. Jag tror att det,
motivationen måste ju ha sänkts när man inte vet vad som händer imorgon, så att säga.
Det tror jag verkligen. Alltså grejen är, det blev ju osäkert för dem, men jag tror att inte förrän det, för nu egentligen som de, alltså det har ju varit ett orosmoment, eller okej, det kanske var ett tag sedan, men att de börjar känna sig trygga igen liksom, för det är en sån där sak, det knäcker igen liksom, och jag har känt mig otrygg också liksom, även om jag har varit ägare i företaget som jag är fortfarande liksom, så inte jag skött någonting, jag har inte varit någon vd, för jag är inte kompetent, eller jag stod som vd i början, men jag har inte haft kompetens att sköta ett företag rent ekonomiskt och så. Det har jag inte. Det var lite osäkert nu faktiskt. Men nu känns det ju dock som vi starkare än någonsin, och det känns jätteskönt faktiskt.
Skönt att höra. För jag menar, 2015 anses av många vara lite av ett besviket år för NIP, men man har bland annat väldigt höga krav på NIP. Alltså om man ser för resultatmässigt, så ni vann inga stora turneringar, men ni var där uppe och fightades hela tiden.
Jag tror att där har vi just, precis som du säger, jag tror att det låg lite skit bak som släpade med ett tag där. Sen så sattes ju en ond spiral. Vi kom i 2 alltså många gånger. Jag tror att i början så låser det sig, när vi torskar ett par finaler där, så låser det sig lite psykiskt att
fan,
nu kan vi inte vinna finalerna, och så blir det någon jinx-grej där, och till slut så tappar man ju motivationen, man tappar tron på sig själv och sånt, och det raseras lite. Så fan, nu behövs det en ny tändning, vi bytte ju fifflan där. Fifs låg ju av och spelade typ.
Så började förra året,
precis, vi ville ju ha kvar han som coach där. Det hade ju varit, jag tror att Fiff är en så jävla otroligt bra person. Så att han hade ju varit guld och kvar, men han skulle flytta till USA tydligen. Han verkar ju trivas bra på Twitch. Så Alu kom in. Ja, blev väl inte supersuccé kontra den förra femman. Pytt nu. Det ska bli jävligt spännande att se en riktig mad fragger till.
Jo, absolut. Det kan vi bara komma snudda vid. Ni gjorde en ganska bombastisk prestation i slutet av förra året där när ni skulle presentera nya line-upen. Hände någonting med Forrest där en dag också? Råkade... nu okay, råkade avslöja lite för mycket. Det har ingenting med det att göra. Nej. Men, Pytt blev presenterad.
Nej, det blev lite släppt för det. Lite dumt. Det var inte riktigt meningen.
Men Pytt blev i alla fall presenterad som femte spelare. Ja. Ni behåller era 4 tidigare. Core members kan man väl kalla dem.
Ja, då kan man ju säga.
Faktiskt sen 2012 då. Blir det ju. Så inne på sitt tredje år här med NIP. Första turneringen har många undrat. Ni är inte med nu i Dreamhack. Ja. Ni är inte med på Star Series ladder-finalerna.
Nej, det är väl som det ser ut just nu är det väl Majam som är första. Så vi kommer börja spela lite online.
Pantamera.
Ja, vem vet.
Det har vi här på Inferno Online den 28 februari ska sägas. Fnatic är inbjudna. Det vore fantastiskt att se den nya helsvenska line-upen mot Fnatic.
Det får vi se. Det får vi se faktiskt. Som killarna känner att de vill spela det och de känns redo. Mm. Absolut. Men nu är vi på ny, och jag tycker det är väldigt skönt att vi inte har, du vet, okej, online-matcher är alla ära, men vi lägger inte så mycket vikt i hur det går i dem, utan det är mer som träning nu, något nytt lag. Det är ju stora turneringarna som gäller Pantamera och Maiden och så. Det är det som är fokus nu, och det känns jätteskönt att vi inte blir inkastade i hetluften direkt, för att vi har ju ett threat som kommer hem nu från Japan det är ungefär en månad kvar tills han börjar faktiskt. Så att han nu kommer ju köra att han tar liksom lite IGL-rollen också bakifrån.
Ja, jag hörde det. Det är spännande.
Så
det
där är message också, nu kanske inte de lyssnar så mycket, i och för sig Dreamhack har vi här, lyssnar, se till att coachen bakom får sitta med en dator så det blir som online. Nästa steg, jag vet inte vilken turnering det var som hade det, men det är mycket, mycket...
En dator han sitter vid eller en laptop som man kan följa det på
och stå. Och så vidare, som man kan sitta bakom. Så du sitter i spectator mode som coacherna gör online-matcher. För det blir mycket lättare att bygga sin överblick, och coacherna börjar få en sån otroligt viktig roll i spelet. De är så ledande i det, så att det är...
Kom till Pantamera så garanterar jag att ni har en dator till threat.
I'll mark your words.
Ja, det kan du absolut göra. Men vad kul, så att vi väntar med spänning i alla fall till NIFs första framträdande med den nya line-upen. Vi kan väl, du är väl ganska involverad. Jag förstår att spelarna har väldigt mycket att säga till om när det kommer till spelarbyten. Men om vi kan vara lite ärliga här, Pytt som femte. Var han topp 3 på listan?
Om man har topp 3.
Jag menar på er liksom, ni skriver på listan, de här vill vi ha kanske NIP. Var han en av de tre första namnen?
Kan ja, säga det var han absolut. Ja, det var han absolut. Alltså det var ju namn nummer ett.
Var det nummer
ja,
ett?
Ja, det var nummer ett.
Okej.
Okay. Det var det. Alltså det, ja, för spelarna, vi lägger oss ju inte i det där. Det är ju faktiskt spelarna och Threat i det här mån och mycket som väljer ut
okay.
vilka som kommer spela i laget. För det är faktiskt de som är proffsen på det nu. En gammal gubbe som jag har faktiskt inte lika mycket koll som spelarna, även om jag lever Counter-Strike fortfarande. Så nej, det där lilla extra, det är faktiskt deras. De gör det bra, jag har full trust på allihopa.
Vi fortsätter lite på spelarbyten och de ni har haft egentligen i laget. Jag tänker på Michael Elen när han gick med. Hade en ganska kort session i NIP. Ja. Enligt många lite att det inte gick så bra som man kanske förväntat sig. Men vad hände där egentligen?
Alltså resultaten var ju där. Vi vann väl en turnering, kom tvåa i en torska på overtime. Och sen så hade vi ett bakslag här på, och det kanske man ska säga rakt ut, utan det var väl lite den sociala biten som inte klickade. Och sen så hade vi då den där missödandet, det var väl i början på förra året, Pantamera här, när Michael satt och slog i bordet under runder och sånt där, och det märktes att spelarna stördes under enormt. Det gjorde jag också, jag tycker det är helt oacceptabelt. Liksom, jag älskar Michael som person och jag vet att han har blivit lite mer mogen här. Han var ju väldigt färsk också då. Och det är svårt att få ut sin frustration. Så man förstår att sånt händer, men om du ska spela i NIP så är det inget beteende.
Det är ju oacceptabelt.
Faktiskt. Och det, ja, där är vi.
Där är vi, okej. Okay, så det var lite därför. För att sen har det varit så att GT och Michael har ju, vad jag förstått, blivit ganska goda vänner privat också. När det nu var dags för nytt lag så var det många namn som florerade i ryktesspridningen. Han var ett av namnen. Men det var aldrig aktuellt att ens prova honom igen.
Nej.
Någon annan spelare som det har ryktats om under kanske, sen ALU-tiden kanske tidigare, är ju faktiskt Delpan. Att NIP skulle behövt en AVP-are lik Delpan. Nu har han spelat väldigt mycket, men han kanske inte riktigt är den Delpan han var en gång i tiden.
Jag skulle faktiskt vilja säga tvärtom, att Delpan är ju för jävla bra
han är
just
helt,
nu.
Exakt, nu menar jag.
Jag tycker att han är för jävla bra just nu. Det är självklart, det är en kille som vi har haft ögonen på. Det kommer man ju alltid ha liksom, och se liksom, nu.
Men har han testat med NIP någon gång?
Han har ju testspelat med NIP. Det har han gjort. Inte under den här perioden, men det var innan all grejen där, så gjorde han det. Då, dock tyvärr för hans skull, så var han ju inte i form riktigt. Hade han varit en Delpan än idag och så vidare.
För nu har han lagt ner oerhört mycket timmar på CS på senaste tiden.
Det
hoppas
han fortsätter att göra också. Ja, han är fantastisk i Delpan.
Och rolig människa privat också.
Han är
riktigt
bra kille.
Ja.
Ja, så att det är... Delpan kör hårt. Sen.
Vi väntar med nöje på att eventuellt se honom någon gång i NIP då. Det kanske inte är omöjligt, säger du här alltså.
Nej, men alltså det vet man ju aldrig hur framtiden ser ut om ett par år. Och det, alltså. Men jag hoppas i alla fall att vi ser Delpan i något topplag snart.
Precis.
Om inte, nej, i alla fall. Så att det, även om vi har full linje just nu, så hoppas jag verkligen det. För det är han värd. Det är han verkligen.
Tveklöst. Spelarbyten, vi har väl nämnt de flesta där. Fifflan gick ut. Ali kom in. Michael testade där också, ja. Sen tänkte jag lite så här. Rent generellt bara. Du känns ju som... Alltså sen du lagt ner med e-sporten. Så känns du som en oerhört, alltså du är rastlös person. Alltså i naturen så är du lite rastlös. Känner du igen den beskrivningen? Att du har hela tiden 15 bollar i luften. Ja. Du gör det här och du gör det här. Kan du fokusera på någonting? Hur fungerar det när du har tre saker att göra? Hur går det till för dig?
Ja, jag gör en sak i taget och sen så ligger det andra lite på is. Och sen hoppar jag på det på
år.
Och, sen
och går all in på de här specifika sakerna.
Ja, det är lite så. Jag klarar inte av att göra mycket saker samtidigt. Det var som jag sa nu. Ja, jag ska vara helt straight. Jag har fan svårt att sätta mig ner och arbeta vid datorn just nu. Alltså normalt sett så är det ju arbetstaget. Då är bara datorn och sitter man så inborrad i den och sen går man och tränar.
Yeah.
Jag orkar inte ens göra någonting annat än att fokusera på min flytt just nu. För jag blir så insnöad i saker som jag håller på med. Men exakt så är jag som människa. Och det är otroligt uttråkad och rastlöst.
Ja, vi tänkte ställa lite korta, triviala frågor bara som andra människor vill att jag ska fråga dig. Och här måste du vara helt ärlig. Enkelt. Vem är den absolut bästa CS-spelaren du har spelat med genom alla år?
Det säger jag inte fan den bästa vem, men det är Potty. Lätt. Alla kategorier.
Vem är den sämsta? Och innan du svarar, det här är spelat med eller mot, då menar jag sämsta i... skjuta headshot, som du tror jag menar. För att det finns ju olika typer av spelartyper. Vi har en Pronak som är fantastiskt duktig i IGL, men kanske inte skjuter lika hårt som Olof Meister. Jag undrar vem som har varit sämst under alla år på att faktiskt döda sin fiende.
Oj, det var svårt. Men fan. Oj, fan, det finns ju så många.
Men någon som så ansåg som under proffstiden kanske var så här, ja, men han är inte så bra eller så här, vi attackerar honom eller så här, han håller B, vi går B. Det har alltid funnits sådana spelare.
Ja, jag vet, men nu måste jag komma på någon riktigt bra. Men fan, nu vill jag jävlas med någon jag känner för det. Alltså grejen är, kan man gå så mycket, det här kanske inte är roligt, men Cogline jag spelade med i NIP i början. Alltså,
vem då sa du?
Det här? Cogline, okay. Han spelade i NIP-vänner. Mm. Han var ju för jävla dålig.
Han var dålig, det här var 2001.
Okej, alltså grejen är, Cogline var så jävla snäll och det, men alltså, han levde ju på, han var ju först i Sverige med typ bredbandsbolaget Fiber.
Ja. Okay.
Så Cogline kunde inte sikta, men skotten satt ju.
För att han hade så bra uppkoppling. Ja. Vi måste faktiskt ha en aktuell spelare. Inte aktuell idag, men som folk kanske känner till mer. Oj. Kan det vara en utländsk också, någon du har spelat emot? Kanske blir det enklare för dig?
Fan kan det vara då? Nej, men det här är jättesvårt. Vem, alltså nu tänker jag, vem fan, för jag vet ju jag själv att vi attackerar många bombplatser. Bara, ja. Han håller där.
Men jag tänker så här, seltiderna typ heter det väl, alltså när ni spelar mot alla de här svenska lagen. Mm. Vesslan, var han duktig till exempel?
Nej, han var väl inte speciellt bra.
Så till den grad att du vill säga Vesslan eller ska vi,
ja, jag vill inte hjälpa dig. Sorry Johan, Vesslan.
Vesslan.
Okej. Okay. Där ser jag med glimten i ögat för jag känner Johan.
Ja,
också.
Ja.
Så att det bjuder jag på spåret.
Sen undrar vi också om du skulle kunna säga en, det är inte på samma tema här, en drömfemma med spelare som du har spelat med från alla olika eror. Du får sätta upp ett lag.
Potti, Sett, Fisker. Som har Spawn eller Element. Då får vi köpa sex spelare, Spawn Element.
Spawn Element. Ja. Ja. Och du som var då spelare?
Ja, jag är fan coach. Spelande coach.
Du är spelande coach.
Flygande coach. Det är klart.
Så det har vi varit inne på. En annan fråga också är...
Jag tycker frågan under ser jätteintressant ut. Då kan jag börja basha folk.
Den här?
Ja.
Då gör vi en liten tystnad så vi kan klippa in det här också. Så... Okej, okay, det är också en fråga om det absolut värsta LAN- eller turneringsminnet som du har. Du får gärna upprepa flera.
Kan man säga alla franska turneringar som har gått av stapeln i världshistorien någonsin och fortfarande gör?
Är det så illa alltså?
Ja, det är riktigt jävla hemskt. Ja. Förlåt, alltså kolla på. Om du tar ESVC som fortfarande ska vara deras flaggskepp i Frankrike nu för tiden. Så sitter du liksom, det är sån jävla ljudvolym.
Mm.
Och sitter och skriker... franska, typ kommentatorsgrejer från olika spel riktas på publiken. Alltså, det är så horribelt. Det känns inte som de har rört sig fram i utvecklingen. När vi spelade första turneringen i Frankrike, jag klickade en av det, så att vi spelade med 1 500 i ping. Så det warpade.
1 500 i ping?
1 500 i ping, på riktigt. Och det gick inte att röra sig. Och serverna lagga. Alltså, ESVC ett av åren, då hade de så dåliga datorer. Men då hade franska lagen fått sitta och pracka dem. Så de attackerade som te med smokes över hela Nuke, du vet. Smoke av. Så,
så att det laggade ut. Sönder för alla.
Det laggade fast. Det stod still i smoken. Men, alltså... Förstår du vilken pajasnivå det där är? Och jag skulle vilja säga att ESVC får en känga här.
No.
Det är fortfarande så liksom. När vi spelade, nu vet inte jag, det var nog den senaste eller näst senaste. Någon av gångerna senast nu. Så liksom, det är sån ljudvolym så att även om du sitter liksom med slutna lurar så det bara brakar igenom. Vad är det för något? Om man kollar på ESL, Dreamhack och Faceit och de här, det är seriösa produktioner, det är bra för spelarna, det är bra, det är professionalism liksom som lyfter fram sporten rakt igenom. Och så kommer de där rackarna och du bara arrangerar någon så här Clan Team Falcon event. Det gör mig fly förbannat.
Clan Team Falcon,
ja.
Just det.
Kommer
du ihåg då? Ja, kommer du ihåg. Ni anmälde er som det till någon tävling också en gång. Jag har själv spelat på Clan Team Falcon en turnering och gjort av med dig. Okej, okay, så i Frankrike generellt, ja, de
Frankrike
får en känga.
Måste, ja, de måste steppa upp.
Ska vi försöka ge en inhemsk känga också? Har du något svenskt evenemang eller tävling som du känner att wow, vad hände där egentligen? Och det kan vara i nutid också där ditt lag har varit med.
Har du varit något? Hjälp mig på traven.
Ja, vi hade ju RZ-event som var jätteroliga. Det var grymt.
Det var ju liksom casual-stämning på det. Det var ingen riktigt så här proffsgrej.
Vi har haft lite grejer uppe i Norrland där det var någonting. Vi hade Oslo. Vad hände där? Var ni där med någon lineup när man inte fick några prispengar och det blev inställt?
Det inte,
guld skulle delas ut. Det här var SK. Jo, det här var SK. Det var inte när du var med där.
Nej, det kommer inte då. Nej,
vi har skött oss bra i Sverige, menar
du? Ja, men det tycker jag. Vi är duktiga liksom här i Sverige. Det tycker jag faktiskt.
Och du kan väl kontra med, du sa ESL Dreamhack ger en väldigt bra turneringskänsla, men vilken har varit den bästa turneringen då, eller bästa eventet för dig som spelare eller som coach, där du känner att turneringen har tagit spelaren, satt den i först så att säga?
Jag skulle väl säga ESL är ju faktiskt mästare på det. Mm. Det är de eventen. Jag tycker att Gamescom-eventen, Katowice-eventen liksom, det är lite tråkigt att spela en gympasol, ja, gruppspelet där, men det, jag förstår ju, för det måste ju vara, det blir fem dagar liksom på scenen, ja, det funkar inte riktigt. Det är lite tråkigt. Men de är ju proffsiga liksom, de har schyssta loger, du kan sitta i spelarna liksom och chilla liksom och så här in ingångar, så man liksom kan fokusera på matchen lite. De har seriositet liksom med strukturerade scheman, vad som gäller, vilka tider som gäller, vart du ska vara, när som händer vad, organisationen runt hela liksom, vart du bor, ja, pickups, allt är liksom, de är spot on på det där liksom.
Och alla turneringar har ju tidsschema, men det känns som att ESL, de följer det här tidsschemat, ja, det slaviskt, de, alltså de ser till, ja, att det faktiskt följs.
Ja, det gör de i mån mycket liksom. Mm. Det är självklart, det finns saker som kan hända som man faktiskt står utanför när vi är en digital värld. Det är ingen fotbollsplan vi spelar, nej, på med en rund boll liksom.
Såklart.
Det är det faktiskt, datorer och internet och allting ska klaffa. Det är lite svårare att det faktiskt ska göra det, men jag tycker att de ligger nog...
ESL ligger lite i framkant,
ja,
där.
Ja, det gör de faktiskt. Ja.
DreamHack som stag 2, eller?
Ja, det tycker, är det så? Mm. Ja, det tycker jag.
Inferno Line var 3, hörde jag. Vi snackade om det innan, ja, så att då, ja, är ju 3 då, perfekt.
Ja.
Skojar bara. En annan fråga är, vad är det jobbigaste med att vara pro-gamer? Eller alltså då före detta pro-gamer för dig då?
Jag tycker att det som var lite jobbigt är väl att... Det var alltid, nu för tiden, nu sitter jag och casha och spelar med vänner och bekanta och folk som skriver till mig randomly. Så jag tycker det är skitkul att spela. Och nu bryr jag mig inte alls hur det går längre. Mm. Eller, och det är klart det är det, men i mån och mycket så här. Men förr i tiden tyckte jag alltid var som press på det. Man kunde aldrig gå in och spela lite för skojs med polarna och sånt där. För man älskar
när tävlingsinstinkten spelet, liksom.
Att, nej, inte den riktigt. Utan det kändes som det var som press på det när man spelar, ja, CS i alla fall framförallt. Att du ska performa. Man kunde inte gå in och ha roligt liksom. Ja. Även om man spelar på public server eller med polarna eller spelar mixer och sånt. Det var lite tråkigt. Så det tog bort lite den här, det man älskade med spelet i början. Sen så är det självklart, du lär dig älska tävlingsmomentet, ja, och sånt. Men själva den här casual-biten, den blev lite uttråkad, ja, faktiskt. Så det är nog det värsta, tror jag.
Intressant svar måste jag säga. Anna, hur många länder har du besökt? Har du koll på det?
Oj, nej, ingen
aning. Du har ingen,
nej, många
världskarta hemma med så här små pins som du har satt?
Nej, men det borde jag nog göra faktiskt. Nu
det kan vara en rolig grej, gör det.
Kan du få ta med dig som inflyttning?
Absolut, det tar jag med mig, absolut.
Och få komma till Hiton.
Jag ska researcha dig först, så ska jag sätta upp pins på alla de som jag tror att du har varit på. Så får du fylla, ja, på, ja, sen allt eftersom,
ja,
bara.
Ja, det ska bli kul. Då får du komma och spela. Jag ska faktiskt köpa ett par nya burkar. Ska jag ha 4-5 schyssta burkar hemma. Så, wow, kommer det faktiskt hantverka och tapetsera en hel nippväggar, alltså fondväggar in i mitt gamingrum som jag kommer att ha ett stort köpt villa där nere, så man kommer ha lite plats för en gångs skull.
Nipp 2.0 låter,
ja,
det som.
Ja, precis. Ska jag ha larrum där och massa polar och,
wow,
sånt där över, för jag är liksom Gishaman som har Diglife kommit över och, ja, reda mycket, och sen så har Patrik på VDs grabbar, de spelar mycket, tänkte att de kommer över, och Johan Välter, en kille som jobbar på Extra Fire, vi spelar ju jävligt mycket,
ja,
tillsammans,
kul.
Så vi kommer nog hänga där nere i nipprummen där, så kanske man får ha den här kartan där också.
Mm, det tycker jag. Vad har du för rank i matchmaking, Emil?
Han, ja, är ju global.
Du är det?
På de kontorna jag har. Ja,
de kontorna, det har, ja, han har ett par stycken. Så du har inte,
eller nej, vet du vad?
Du har rankat ner nu efter...
Jag rankade ner efter, ja, ett game på ett av kontorna när jag spelade, för några var väldigt lågrankade. Ja. Jag hade vunnit hur många rad som helst, så torskade jag. Bara blubb!
Det var väl så att du kanske mötte en global och fyra lågrankade, ja, sedan när de stackat
det,
ihop.
Det,
och då...
Jag var ju värdelös också i den matchen, ja, så den får jag faktiskt nästan ta på mig själv, men...
Vi var inne på
att man är inte bra längre mot vad man brukar.
Är det så?
Nej, det är jag inte. Nej, det är jag tyvärr inte. Det är ett lite annat spel. Men man har ju en sån här bild i huvudet att du ska gå runt. Jag vet att han står i den vinkeln, nu ska jag gå upp på HS. Så blir det liksom...
Det går inte alltid.
Det är en ring runt han. Det är lite tråkigt, men det är fortfarande kul. Jag älskar att spela.
Om du skulle lägga ner alla timmar du gör på arbete idag, och helt satsa på att komma tillbaka till CSGO-scenen, hur långt skulle du gå, så att säga, i, om vi kör de här tier-grejerna 1, 2, 3, 4, hur långt skulle du gå lagmässigt?
Vad rankar vi som tier 1?
Topp 8-lag, ja. Och tier 2 är väl där ner till topp 20 då, säger vi.
Förlåt.
Det är ingen
fara. T2 skulle jag lätt nå till, det tror jag faktiskt, om jag skulle lägga ner. Men det skulle krävas så jävla... Jag var ju lika dan i 1.6, jag krävde ju mer timmar att spela än alla. Men så spelade ju mest också. Jag tror T2 absolut. Fan, kanske T1.
Är det så? Liksom. Vad är för tidsram här? Inom...
Två år.
Två år, ja, okej.
Okay.
Det hade varit ambitiöst.
Okay. Då ska vi helt straight. Då kommer jag bo vid en dator, träna lite så man håller psyket på topp, och spela i 2 år. Då kanske T1, om jag inte har blivit för gammal. Jag är ju ganska gammal i dagsläget. Annars T2.
Det där var någonting jag tänkte på tunnelbanan på väg hit. Att det är någonting som vi som pratade om väldigt mycket förut. Det här med bäst före åldern för en CS-spelare. Mm. Jag vet inte om det var Potti som sa det. Det var någon som sa det. Att ja, efter man är, kanske var det ut, efter man är 26-27, reflexerna man har inte kvar om. Vi har Täs exempel, han motvisar hela den här.
Ja, alltså, vi har ju ett ännu bättre exempel. Kolla på Forrest i dagsläget. Han är ju i sin livsform. Mm. Och han är ju gammal som sa.
Nej, han är lika gammal som jag, så han är 27.
Ja, så är det. Han är lite gammal.
Exakt.
Nej, men alltså, det, så det motbevisar ju. Men jag märkte ju dock, när jag var 25 började mina reflexer sacka efter. Okej, det är inget jättegott, men det märktes liksom. Att jag började tappa lite, men sen kollar man på Forrest. Han motbevisar hela min teori. Jag tycker, Taz är väl inte individuellt superbra, tycker jag personligen.
Han är, men Neo han är där 86 eller någonting
han
också.
Är liksom, han är inte riktigt, de är inte riktigt vad de var någon
absolut
av dem faktiskt.
Men det, då ska jag dra på ett namn här som reflexmässigt borde döda den här tesen. Guardian. Kanske världens snabbaste AVP-are. Ja, han känns inte som att han är 21 år gammal. Han känns lite äldre.
Ja.
Så jag vet inte. Alltså, tidigare så kanske folk har resonerat att ungtupparna, det är de som har reflexen, de som är duktiga. Men jag tror att det finns en framtid för CS-spelare även upp mot 30-åldern.
Alltså, kolla på Forrest. Alltså, han är, jag tycker helt ärligt, han är i sin livsform liksom, som han spelade förra året. Även om det har gått sådär för laget. Liksom, så han har varit, han har växt mig så jävla mycket som spelare. Att han fortsätter att bara leverera på topp och topp och topp. Det,
och ja, det är imponerande.
Han har ett sånt hjärta för det fortfarande också. Det är, fan vad duktig han är.
Ja, född gamer och...
Ja, han är,
får ut allt av sin...
Game Genius, ja. Han är ju duktig på alla spel.
Varenda spel han börjar spela så bemästrar han.
Jag satt och nötte League of Legends ett tag. Nu hoppas jag inte att alla skjuter mig för det här. Men i alla fall, jag satt och nötte utan bara helvete. Så här, kom ut i Platinum, Vas, kompisar. Ja, så kommer Forrest in och spelar. Han har spelat säkert en 20-del av vad jag spelar.
Ja.
Han bara, plat 1 ska bli snart Diamond. Jag tänkte bara komma upp till Challenge och lägga av bara för att visa att spelet är lätt. Han bara, wow. Men sen orkar jag inte mer. Jag börjar spela mer Dota än. Ja. I vilket spel han är fantastiskt duktig också. Så jag, då satt jag lite där, jag bara...
Det är inte svårt. Nej.
Ja, men alltså, det går inte att fighta.
Det är nästan lite provocerande det där.
Visst är det. Visst är det.
Emil, jag börjar känna att jag har det jag vill ha, så att säga. Och jag vill verkligen tacka dig för att du kom hit idag. Ja, är det någonting som du vill lägga till?
Nej,
eller?
Tack till dig, Blomman.
Något du tänker på?
Det var faktiskt jättekul att sitta och söra skit med någon som har koll på läget. Som ändå, i och för sig, vi är polifrivata också. Men i alla fall, och sen tack till er som lyssnar. Och tack till alla fans och alla ni som spelar CS som har gjort att det är så stort idag, faktiskt. Mm. Det skulle jag vilja säga, det menar jag verkligen. Det är, man är stolt över vart CS är idag.
Härligt, ödmjuk på riktigt. Det behövs mer av det i den här världen. Då vill jag ödmjukast tacka dig, Emil Hiton Christensen, för att du tog dig tid att komma hit idag och snacka lite e-sport med mig, Blomstar. Även ett stort tack till Inferno Online Stockholm och Inferno Clutch Studios, där vi sitter och spelar in den här podcasten. Vi kommer att komma tillbaka inom kort med en ny intressant gäst. På återhörande, vi ses snart. Tack och hej.
Hej då!
Ja, där har ni alltså. Första avsnittet av e-sportpodden med Hiton, som var schysst att komma ner till Inferno Line Stockholm. Och jag tycker att vi fick till ett rätt bra snack där vi gick igenom både högt och lågt och fick fram en del saker som jag tror att ni lyssnare tidigare inte tagit del av. Vi kommer att komma tillbaka nästa vecka med en ny spännande gäst, var så säkra, då med något bättre ljudkvalitet. Så jag vill passa på att tacka Inferno Online Stockholm, tacka Clutch för det här första avsnittet. Vi syns på Acast, hörni. Tack och hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.